Hennes jämtländska berättelse När tranorna flyger söderut blev en internationell succé. I P4 Extra gästen berättar författaren Lisa Ridsén om sina tankar kring åldrande, om olyckan som satte stopp för skrivandet och hur broderiet blev hennes medicin. Jag heter Svetlana Pastohovic. Författaren Lisa Ridsén, välkommen till P4 Extra.
Ja, men tack och bak.
Hur är livet i Östersund en dag så här i juni?
Ja, men det är lite blåsigt och lite kallt. Jag skulle vilja ha ungefär 3 grader varmare.
Okej, okay, ja, då får du komma och ta andra håll i landet, för det ska ju bli fruktansvärt varmt. För mycket.
Ja, jo, men jag hoppas att det kommer lite norrut också. Jag tror det blir lite varmare nästa vecka.
Hur har sommaren inlett så här långt, tycker du då?
Jo, men jag har haft det ganska bra. Jag påtar på där hemma i trädgården och ungen har snart fått sommarlov och hunden är glad, så ja, vi har det mysigt.
Vad härligt. Och sen har du också liksom slagit internationellt med din första bok. Hur förhåller du dig till det där då?
Ja, de säger ju det.
Ja.
Jo, alltså jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det där. Jag tror att jag lite grann kör på som jag brukar. Mm. Men sen är det ju klart att det har ju varit lite av ett annorlunda liv de senaste 2 åren. Men ja, jag försöker ju som köra på som jag brukar.
Mm. Det handlar förstås om den där olyckan. Ja. Som vi ska återkomma till. Men du, jag tänkte vi har så mycket att prata om. Vi ska prata lite grann om det här med att åldras, som ju din huvudkaraktär Bo gör, kan man säga, ganska mycket. Men också om den här olyckan då som satte din nästa bok på paus, kan man säga. Författaren Lisa Ridsén är det som är gäst idag. Fucking I'm a flower, growing taller every day, getting greener by the hour. Crying Daycare Choir, Fuck It, I'm a Flower. Författaren Lisa Ridsén är P4 Extra-gästen idag. Det här är en låt som du gillar, Lisa.
Jajamän, jag blev alldeles pepp här när jag satt och lyssnade på den i studion.
Den påminner dig om något viktigt, förstår jag det som.
Ja, men alltså, jag tror att de flesta kan relatera till den här känslan att ibland bara, vad fan är det här jävla livet? Hur gör man? Och alla vill saker och det är förväntningar och hit och dit och så ska man försöka hitta meningen med livet och allt vad det är. Och då känner jag bara, varje gång jag lyssnar på den här låten, då bara känner jag så här, nej, men jag är som vilken blomma som helst. Ja. Och det får man vara.
Ja. Att inte känna pressen och de här förväntningarna på saker och ting som ska vara på ett visst sätt och så. Eller?
Ja, exakt. Mm. Och det behöver inte vara så himla storslaget, alltså stora förväntningar, utan bara hur man ska leva sitt liv liksom, i det lilla.
Mm. Och, ja, jag tycker svåra saker att navigera i kan det ju vara.
Ja, det är det. Livet är svårt.
Att vara människa. Det är ju det som är. Vi ska återkomma till det, för i boken som du debuterade med 2024, Tranorna flyger söderut, det handlar ju om den åldrande mannen Bo. Han är populär, kan man säga. Vad har den översatts till? Över 40 språk, den här boken. Vad är grejen med Bo, tror du?
Ja, vad är grejen med Bo? Alltså, när jag skrev den här boken, då tänkte jag så här, då var det en väldigt lokal berättelse för mig. Alltså, det är liksom, ja, men en berättelse om Jämtland och kanske man kan sträcka sig till norra Sverige. Men att, liksom, att den skulle bli översatt, det fanns inte i min föreställningsvärld överhuvudtaget. Men jag tror att, eller liksom, nu har jag ju ändå fått lite feedback från olika länder och kulturer och människor. Det är ju många som skriver till mig. Mm. Och jag tror att det verkar vara någonting i de här ganska, ja, men allmänmänskliga temana som boken rör vid. Som du säger, åldrande. Livet, döden, relationer till djur. Att det är ju någonting som de allra flesta människor kan relatera till. Att, ja, de flesta har en pappa. Mm. Så att det måste ju ligga någonting i det, tänker jag.
Det handlar ju då om Bo och, ja, man förstår ju att hans fru Fredrika, hon är på ett hem. Och så har han en son, Hans, som försöker så gott han kan, men de liksom pratar om varann eller pratar kanske inte alls och sådär. Men jag tänker också att man blir väl också lite irriterad på den här Bo.
Ja, gud, jag har blivit jättearg på Bo många gånger. När man blir så här, ja, men för fan, ut med det. Hur svårt ska det vara? Men samtidigt så, jag känner ju väldigt starkt för Bo. Och många gånger när jag skrev ner hans berättelse berättelse så var det just så att jag skrev ner hans berättelse, att han liksom, ja, det låter ju lite konstigt, men han talade genom mig på något vis. Mm. Och det där skapade jag också en slags intimitet och närhet för mig till Bo, att ja, men att det inte alltid är som det verkar på utsidan. Att ja, men han har svårt att sätta ord på vissa känslor. Och kanske då främst till sin son Hans. Men samtidigt, det betyder ju inte att de här känslorna och tankarna inte finns på insidan. Mm. Och det var väl den diskrepansen som jag ville liksom komma åt och verkligen gestalta. Att det inte alltid är som det verkar på utsidan.
Nej, och han brottas väl själv också, så som många människor antar jag gör också, med det här att faktiskt bli äldre. Att liksom kroppen orkar inte, saker är inte som de var förut och så. Vad tänker du, vad har det satt igång för tankar i dig det där?
Jo, men och det där hämtade jag mycket från. Jag har ju jobbat i hemtjänsten själv tidigare, som många gör som ett första yrke när man är ung. Och något som jag verkligen slogs av är just det här hur alla åldrar finns kvar i människor. Att ja, men en kropp kan se gammal ut och verka bara en gammal kropp liksom. Men att i den där så finns det ju fortfarande en nyförälskad pojke eller en tjej som är nervös för att gå på jobbet första dagen och så vidare. Och det var det där som jag ville få fram. Alltså att man kommer närmare människan bortom den här åldrande kroppen.
Mm. Hur var det för dig själv när du var i hemtjänsten då? Alltså, för jag förstår det som att du tog hand om din farfar bland annat.
Mm, precis, och jag tog ju hand om farfar, det var ju inte i hemtjänsten, men sen så har jag också jobbat då i hemtjänsten som tog hand om farfar. Ja, men för mig var ju det ett helt fantastiskt jobb. Jag tycker att det är verkligen otroligt fint. För att om man jämför med annan typ av vård, då tar man ju hand om patienter liksom, kanske på ett sjukhus eller så. Men när du jobbar i hemtjänsten så får du ju komma hem till människor. Du kommer in i deras liv, du får träffa deras partners eller barn eller hundar, djur. Och det ger ju liksom, det ger en sån rik beskrivning till de här människorna.
Mm. Och du har ju faktiskt också med hemtjänsten som en ganska, ja, men som en del i boken. Ingrid till exempel är väldigt viktig för Bo då. Varför är det så, har det varit viktigt för dig att beskriva den där relationen då?
Ja, men jag tror att jag brukar prata om det här när jag har varit utomlands nu och prata om boken. Ja. För då får jag mycket frågor om just den här svenska hemtjänsten. Liksom, och att många blir ju imponerade. Och jag brukar förklara det så att liksom, ska du skriva en berättelse om en åldrande människa i en svensk kontext, ja, men då måste du ta med hemtjänsten för att den är så viktig. Mm. Och de här individerna som tar hand om våra äldre, hemtjänstpersonalen är ju ovärderlig för våra äldre. Mm. Så att det blir som svårt att skriva utan att ha med dem.
Och sen kommer ju de här mjukisbyxorna. Det där tror jag att många som har äldre i sin närhet känner igen det där. Liksom det blir som någon slags uniform.
Mm. Jo, men precis. Och min farfar hade ju också de här mjukisbyxorna från Inte Sport i stan. Och det är ju som, jag kan ju förstå det där också, att det är ju betydligt lättare. Man kan tvätta dem med 60 grader. De är mjuka att dra upp och dra ner om man behöver byta blöja och den hygieniska biten. Men samtidigt så blir det ju också lite grann som du säger, en uniform och hur vi klär oss, vad vi har på oss eller som i Bos fall, vilken typ av säng man sover i. Han vill ju sova på sin kökssoffa. Det är otroligt viktiga saker för att man fortfarande ska känna sig som sig själv, som den människa man är.
Och här, det är ju här det uppstår lite skav också, tänker jag. För att jag menar, man kan ha en äldre i sin närhet som man kanske upplever som väldigt envis. Kan du inte bara göra så här då? Som anhörig kan man tycka så här, men jag vet ju att det här är bra för dig och så vidare. Det kommer ju verkligen fram i Bo och Hans och deras relation. Alltså den här kanske missriktade välviljan. Förstår du vad jag är ute efter?
Jo, men verkligen. Och jag har ju liksom, ingången i det här skrivandet handlade ju mycket om att jag skulle, ja, jag ville förstå det här bättre själv. Liksom. För att det är ju så himla svårt. Alltså, vad är att åldras med värdighet? Och vad är det bästa sättet? Och det finns ju inget rätt sätt. Även fast jag tror dock, jag vill slänga in det här nu ifall Sveriges kommuner och landsting lyssnar.
Det gör de.
Alltså hundar, det är ju jätteviktigt för många äldre. Jag tycker man ska ha hund på recept för äldre. För alla inom hela vården. Nej, men skämt åsido, det är ju jättesvårt det här. Men man måste kunna ha ett individualistiskt perspektiv på det. Vad är viktigt för Bo i det här fallet? Ja, men det kanske är att behöva, att det kanske får vara mer riskfyllt i hans liv. Det kanske är värt för honom att kunna gå och hämta veden, gå med hunden. Ja, han kanske, alltså om man ser det krasst, lever 2 veckor kortare. Men det måste kunna finnas där de diskussionerna, tänker jag.
Mm. Och i hans fall så är det ju också Sixten, apropå det här med hund.
Mm.
Han har en hund som han älskar.
Ja, och jag skulle nästan säga Sixten kan man ju se som egentligen den som står honom närmast där han är i livet nu. Mm. För han har ju han har ju en bästa vän vid liv som bor inne i stan, och de ringer till varandra kontinuerligt, men de har svårt att ses i den fysiska verkligheten. Mm. Så där blir ju Sixten otroligt viktig, för att han är ju någon som, han tittar på honom när han slår upp ögonen på morgonen, säger att han vill ha gos och klappar, behöver mat och så vidare. Det är ju någon som ger honom mening att finnas till.
Mm. Lisa Ridsén, vi ska prata mer bland annat om kanske din egen hund också faktiskt, som har varit viktig för dig nu i bearbetningen efter din olycka som du var med om. Lisa Ridsén, författare, är det som är gäst idag. Vi måste ju prata om den här olyckan då, för är det 2 år sedan ungefär?
Ja, augusti 2 år sedan.
Mm. Vill du berätta, vad var det som hände?
Jo, men det var en fredagkväll, jag satt i mitt kök med dottern, min då 3-åriga dotter i knät, och hade svärmor och ett par andra över på middag. Och så var hon lite uppe hejsan då, dottern, så nästlade hon som in sig i en blomkruka, det var en sån här hängande blomma, som var då ungefär 1 meter ovanför mitt huvud. Så den for ner och rakt på ögonbrynet. Så det knäckte liksom ögonbrynet där, och det blev blod, och jag tuppade av och dottern sprang iväg, och sambon ringde till våran granne som är akutsyrra. Så hon lämnade sina ungar och sprang över. Det här är största traumat för dem där, när hon älgade ut. Så jag fick ju en hjärnskakning helt enkelt. Och har haft sedan dess då svår hjärntrötthet som den största konsekvensen då av det.
Så det blev så pass omfattande helt enkelt. Jag tänker mig att vi hade inte kunnat göra den här intervjun kanske för 1,5 år sedan.
Nej, det hade varit svårt. Och jag ska säga det, att det har ju blivit betydligt bättre än vad det var under första året. Men det har blivit väldigt långdraget.
Mm. Hur mår du idag då?
Jo, men jag mår betydligt bättre. Och den här dimman, det är som svårt att förklara hur hjärntrötthet känns för den som inte har det. Men det är ju som en dimma, en tjock dimma som lägger sig i huvudet. Den börjar som lätta så smått. Men det är inte som jag var innan. Liksom.
Mm. Och sen förutom det här då, så har du ju också en reumatisk sjukdom som liksom angriper din rygg. Och så. Hur gör du liksom för att inte bli helt liksom dyster kring allt det här svåra?
För att inte bli galen.
Ja, så kan vi säga också.
Ja. Ja, precis. Nej, men förutom alla de här basala sakerna som är livsnödvändiga för de flesta med vänner och familj, så har jag ju min fantastiska hund som vi var inne på.
Possum, va?
Ja, Possum. En vit golden retriever.
Så ingen jämt hund då?
Nej, ingen jämt hund.
Som Bo har.
Ja, exakt. Det är ju däremot väldigt mycket jämthundar kring oss. Ja. Bland annat en Bosse som han slutar äta varje gång Possum löper. Så att det finns en hel del jämthundar i kring.
Ja.
Nej men sen så många frågar liksom så här, men hur har du hanterat, för att jag har ju legat nu inte helt olikt Bo på kökssoffan i otaliga timmar. Men en sån jätteviktig grej för mig var när jag återupptäckte broderiet.
Mm.
För jag har som alltid varit en person som tycker om att handarbeta. Min mamma, min mormor stickar och att det som har alltid funnits nära, jag har alltid älskat syslöjden och så. Men det var liksom för stort för mig att resa mig upp och sätta mig vid symaskinen. Men då började jag väldigt smått från början med bara små porträtt med korsstygn. Mm. Och det har ju som blivit, ja, men det har blivit räddningen på många vis för mig den här, de senaste 2 åren.
Mm. Stämmer det att du också faktiskt har broderat den här blomkrukan?
Ja, det stämmer faktiskt.
Är det någon slags bearbetning, tror du?
Ja, men jag tror det. Det är någon typ av KBT. Och den här blomkrukan finns ju kvar. Blomman har ju dött.
Ja.
Den själv dog ju. Det var jättemärkligt. Det måste ju varit något symboliskt där. Efter ett år ungefär så bara själv dog den. Trots att jag var och pilla på den liksom och sådär. Så, men den
krukan klarade också fallet, ja, i ditt huvud. Liksom, så den har bara överlevt.
Ja, det är så orättvist. Men jag tänker att jag någon gång ska ha någon typ av begravningsceremoni av den här krukan ute i trädgården.
Som ett definitivt avslut på något,
ja,
sätt.
Ja, precis.
Du, jag måste hinna fråga dig också. Du har ju en ny bok som var på gång innan, I har en spår. Den har ju fått liksom pausas. Kommer den, vad tror du?
Den kommer, garanterat. Jag har börjat nosa lite smått på skrivandet och sätter mig in i de här karaktärerna. Och det kommer absolut att bli en hare.
Mm. Och Tranorna flyger söderut, den ska bli film.
Ja, de säger det.
Ja.
Det är ju jättehäftigt. Jag är så himla nyfiken på det här med skådeshundar. För det har jag inte tänkt på innan, men det finns ju såklart skådeshundar. Men då är jag ändå lite så där fundersam på om det finns jämthundar som är skådisar.
För det är ditt krav, det måste vara en jämthund såklart.
Ja, alltså jag är inte den som ställer så mycket krav. Jag tror att det är viktigt att lämna det där också till deras kreativa frihet, liksom, att få göra det till sin egen film.
Mm.
Men det skulle kännas lite märkligt om det var en chihuahua eller någon typ av naken hund. Men ja, man ska aldrig säga aldrig.
Men skulle du väl säga nej då? Det kan man ju inte ta in en chihuahua som, alltså, just, Bos hund.
Ja, det är ju många scener där han gräver ner liksom fingrarna i pälsen. Så att det skulle kännas konstigt med en chihuahua.
Ja, vi får hoppas att de hittar en jämt hund till det projektet så småningom. Lisa Rydsén, vad fint det var att ha dig med. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
Tusen tack.